I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Styrka för mig idag är att våga vara sårbar och svag. Jag insjuknade i styrka. Jag var inte lycklig, men jag blev stark som satan och jag klarade allt.
Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anade människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på, för i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson, som presenteras av Veterankraft och Audi Göteborg. Dagens gäst är låtskrivaren och artisten Jill Jonsson.
Ja, programledet Melodifestivalen har släppt egna viner på Systembolaget. Det trodde jag bara var Leif GW Persson, och han har ju inte programledet Melodifestivalen, vad jag vet. Jag har gått mycket i terapi, uppträtt fredsbevarande styrkor i Bosnien, matintresserad, har vunnit Kristallen. Jag tror att en kvinna har jobbat i USA, har sommarpratat i P. Herregud, det här måste jag ju ta.
Jag vet inte så mycket. Jag är ingen sån här person som lysläser saker. Jag gissar att han är 70-årsåldern. Kanske i början av, skulle jag gissa. Jag tycker inte han verkar så gammal, men kanske ändå. Jag tror att han är väldigt vetgirig. Kanske är han lite principfast.
Ska gifta sig 2024? Ska hon gifta sig? Det kan ju inte vara en gammal tjej då. Eller är det en man då? Oh, det är en kvinna, det är en, jag måste, Kristallen och sommarpratat och alltså, fredsbevarande styrkor i Bosnien. Är det inte Lill Jonsson då? Men hon har ju inte sommarpratat. Lill Jonsson. Jill Jonsson. Kan det vara?
Han kan vara antingen bohem eller ordning och reda. Jag tror inte så mycket på mitten. Antingen eller, tror jag.
Jill Jonsson är det ju inte. Sommarpratat. Det är, Carola, vänta lite här nu då. Jag har gått mycket terapi. Jag känner ju henne, eller jag har träffat henne.
Jag träffar ju folk på vandran hela tiden som inte jag känner och har träffat. Så att det har jag väl i för sig gjort. Men det är klart att nu är vi ju i Sverige och vi kanske stöter på varandra igen.
Jill Jonsson. Ja, hon har ju för fasen vunnit Kristallen. Vad hette hennes serie? Jills veranda. Välkommen. Ingen säger någonting. Verkar ju skönt.
Han kommer att tro att jag flyttar in.
Jag har en gissning, Jill Jonsson. Tänk om det är den jag gissar nu då. Då blir det fest. Jag blundar för jag är så säker. Välkommen till psykolog Janne Josefsson. Här ska du få bikta dig och få all terapi och hjälp du kan få. Jill Jonsson! Herregud, jag gissade rätt.
Du är så smart.
Jäklar, vad kul.
Tack så mycket. Här bor du.
Här bor jag, ja.
Och jag ser ut som jag ska flytta in, men det ska jag inte. Men jag har väldigt mycket väskor med.
Ja, men det gör ingenting. Ja. Tack. Alltså jag förknippar ju dig väldigt mycket med de här tv-programmen från USA. Mm. Vad tror du berörde mig mest? Jag har inte sett på alla.
Jag gissar Doug Seeger eller Christian Gidlund.
Doug Seeger. Och jag har en lite rolig historia att berätta om det. För att vid något tillfälle, kan det vara 5-6 år sedan eller något sånt där, så ska jag vara med i något morgonprogram med tv och jag är i Stockholm, så jag ligger över på ett hotell på Söder.
Just det.
Så får jag se en man i pyjamas, en röd pyjamas, som är där samtidigt med mig. Och så tycker jag han liknar Doug Seeger, så jag säger, excuse me, isn't you Doug Seeger?
Yeah.
No, absolutely not, sa han. You must be, yes, it's me, say.
Nej, vad roligt. Ja,
vi satt och pratade lite grann, men det var ju liksom fantastiskt. Nej, men det är ju det där, när man hittar, alltså, vad du når i mig då är ju det här, en människa som är liksom sitter, kanske alkoholiserad och spelar och får sig skänka pengar och sånt där. Och så den rösten och den låten, och så plockade du upp honom. Så det var väl en tillfällighet naturligtvis.
Det var en ren tillfällighet. Och så det är ju, alltså det här är ju en gåva för oss båda på något vis. Både som tv-makare och som människa. Det är ju någonting jag bär med mig. Han kallar mig fortfarande för My Guardian Angel. Det är ju otroligt, även om vi kan ta ner det till ingenting om vi vill. Men jag menar, det är väldigt fint liksom.
Vad gör han idag?
Jag tror att han spelar fortfarande. Vi har inte jättemycket kontakt. Utan vi har vi är de här vännerna som när vi hörs och ses så är det precis som vi nyss träffades.
Ja.
Så att vi har ju en väldigt okomplicerad liksom, vänskap och fick ju en väldigt intensiv, kanske de första 2 åren med intensiv. Men det har ju gått över 10 år nu.
Ja, kör du fortfarande de här Nashville-programmen?
Men det gör jag. Jag vill säga att jag gör det. Men först och främst var ju min önskan när jag började göra dem för 10 år sedan var att de inte skulle gå varje år. För jag vill inte att folk ska tröttna på formatet.
Nej.
SVT har haft den goda smaken och besvara det. Och jag tycker att det är bra för all streaming eller tv idag. För att jag tycker det mesta... Det är kortsiktigt och det eller så är det samma format så att det blir tuggummi liksom som tappar smak. Men det är ju public service. Så vi går ju igenom samma maskineri varje år. Så nu går jag och väntar på att få besked om vi ska spela in nästa år eller inte.
Men du, om vi säger var du befinner dig i livet nu, du har fyllt 50, sa du, eller du ska fylla 50?
Nej, jag har fyllt 50.
Ja. Grattis.
Ja, tack.
Vad befinner du dig i livet nu? Om du skulle sätta en betygssats på mellan 1 och 10, vad skulle du säga nu? Vad är du nu?
Ja, men jag är väl i ett stadie där jag har blivit av liksom, nästan lite så tvingad att reflektera över vad jag har. För att bli en slags milstolpe som är oundviklig. Jag tycker att jag befinner mig där jag är väldigt glad för att jag är frisk. Jag har rätt mycket vänner som är sjuka. Jag är på en fantastisk plats med mina barn. Jag har flyttat hem till Ängelholm, vilket jag velat göra i över 10 år.
Hur många barn har du?
Två döttrar, 13 och 19.
Men du bodde i Västsverige tidigare?
Jag har bott i Borås sedan 96 och flyttade förra året till Ängelholm.
Okay.
Så jag har bott där herrans massa år. Och skilde mig 2016 efter ett långt och... Alltså mestadels lycklig äktenskap och härlig tid liksom.
Så du har barn med din före detta också, eller?
Ja, det är han jag har barn med. Eller vad
ja,
menar
han
du?
Jag har barn med. Din före detta.
Det fick jag inte ihop frågan. Ja, det är han som är pappa.
Ja, det är han som är pappa.
Ja, det är Borås och han som är pappa. Ja, precis. Ja. Nej, så jag flyttade till Borås 22 år gammal. Men så har jag velat flytta hem till Ängelholm väldigt länge. Jag har mina föräldrar i livet och jag har min syster med familj i Ängelholm. Och många av mina väninnor som har... Bort i världen, utspridda, har alla flyttat hem. Så att alla utom en. Så att jag är väldigt tillfreds med livet. Framför allt kanske för att jag känner
att jag lite vet, med utbildningen om mig själv har kommit någonstans. Mm. Så att, och det är rätt skönt när man vet vem man är, både bra
vem
och dåligt.
Vem är du då? Vem är, alltså, om du, alltså, för 99% av alla som känner igen ditt namn är du ju en som står och sjunger. Och har väldigt god röst och utlevelse och alltihopa det här. Men liksom, vem är du? Vem är du?
Ja, men jag är en väldigt kreativ, produktiv person som har levt alldeles för snabbt och gjort alldeles för mycket och som äntligen liksom börjar reflektera och stanna upp och värdesätta andra saker.
Ja.
Jag är en kvinna som idag kanske kan säga nej snarare än jag. Väljer att inte tjäna pengar för att det kostar för mycket i någon annan ände. Mm. Jag upplever att jag är i princip den jag alltid varit. Väldigt glad för musik. Det är mer ett kall än ett jobb.
Är det så?
Ja, det tycker jag. Och jag är i branschen av rätt anledning. Annars tror jag att jag hade lagt ner det av flera anledningar. Men jag kan inte det, för det här är... Jag lever för det. Det är så tydligt. Och det var tydligt redan när jag var barn.
Ja, det kom... alltså det, rösten visste du att den bar liksom tidigt.
Ja, men det, och den kan man väl också diskutera. Det är väl, jag är väl ingen sån här superskön sjungande person, även om jag har kapacitet och att jag har liksom teknik och att jag genom åren har lärt mig att använda förnuftigt och mer dynamiskt än när jag var ung, där jag bara gapade skräck. Men den musikaliska begåvningen, där jag vet att det bor musik i min kropp, det är ju ett arv, och det kände jag ju som barn att jag hade.
Men den utstrålar också. Alla gör ju inte det. Ja, men det är klart att det Jussi Björling bara stod där som liksom rörde inte på sig. Men
det var kanske en annan tid också.
Ja, det var en annan tid.
Och ett annat arv än mitt arv. Jag har varit otroligt fri. Men,
sen är det väl din musik som är det country framförallt?
Alltså jag har ju kommit undan med allt, tycker jag. Men country är väl det jag har liksom eller slagits mest för. Ja. Det jag har kämpat mest med. Och den musiken som jag hela tiden återvänder till.
Mm.
Och jag gillar ju den därför att det bor människor i musiken. Mm. Det finns ju musiken handlar ju oftast om människors liv och kamper och sådär. Och det tycker jag är... Jag älskar människor. Jag tycker det är ju hela behållningen med mitt jobb.
Mm. Jag förstod i alla fall... om skilsmässa och sånt, att du gillar inte journalister, i alla fall inte alla.
Nej, men jag gillar alla journalister som ställer konstruktiva liksom, bra frågor och som är liksom, har ett hum eller inte utgår från att de vet att man ställer en fråga. Då. Men jag tyckte skilsmässan såklart var... man är otroligt sårbar i en skilsmässa. Ja. Och att sen då få den vädrad för ett helt land.
Och det var Expressen som gick för långt där, tyckte du?
Nej, men Expressen har mer haft en nu vill jag säga, diplomatiskt sätt. Det finns fler liksom kvällstidningar som har dragit på rubriker. Och det tycker jag är okej. Eller det får väl vara okej då, när nyheten dimper ner och kommer. Men att man i alla sammanhang hela tiden ska riva upp det och tugga det här tuggummit om med, till man aldrig kan få gå vidare.
Ja.
Då känner jag till slut så är det ju ingen nyhet. Då handlar det bara om att vara liksom götta sig i någonting. Ja. Och det tycker inte jag heller att vi behöver uppmuntra våra liksom läsare till, även om jag vet att efterfrågan styr mycket.
Ja.
Utan vi kan väl vara smartare än så, vi kan väl gå vidare och vad händer efter en skilsmässa? Hur mår man då? Hur går man vidare och så vidare? Men jag tycker inte om, jag vill ha relevans. Det finns ett enda ord jag skulle tatuera in på min otatuerade kropp, och det är relevans. Det är det enda ordet som jag liksom, det går jag efter i mycket i livet.
Relevans, det vill säga betydelse, alltså att det har en...
Det ska finnas liksom en anledning till saker och ting liksom. Eller så ska relevansen vara att det ska vara helt hämningslöst och fritt. Nu vet jag inte vad vi pratar om, nu pratar vi om allt på en gång. Men, men jag tycker att en jag gör inte längre media bara för att göra media. Att jag är här idag är för att jag är nyfiken på dig. Jag tyckte det här var så spännande format.
Ja, det är kul. Att inte, jag tycker det är underbart att inte förbereda sig. Det har jag alltid fått göra liksom, va?
Ja, men
jag
gillar alltså att förbereda mig. Jag har aldrig fixat att sitta där du sitter nu och inte veta vem som kommer.
En grej jag i alla fall kommer ihåg där du röt ifrån, tror jag.
Mm.
Du reagerade, och det var i samband med
bidraget.
Covid och pengar till arrangörer och musiker och skådespelare som man kan få där man menade att du tjänar så jäkla bra, så varför sökte du att få pengar? Stämmer det?
För det stämmer bra. Det stämmer bra.
Där blir du förbannad alltså? Eller
alltså jag kan säga att jag, det är första gången på en otroligt lång och fin karriär som jag har fått någon ifrågasättning överhuvudtaget. Så att det är en otroligt nyttig erfarenhet som jag är nu när jag kommer ut på andra sidan känner att jag är glad att jag fick, alltså för jag fick också lära mig hur människor tänker apropå att inte ens ställa en fråga. Man utgår från någonting och dömer. Och jag blev förbannad för jag känner att folk är fan aningslösa. Vad är folks problem? Varför tror man att jag efter 50 år helt plötsligt blir en person som tänker att nu ska jag passa på att söka ett bidrag? Bara för, alltså jag menar, det är ju självklart är det ju så att när en person som jag inte går till jobbet, då finns det ju jättemånga runt om mig som inte heller går till jobbet helt plötsligt. Och i början av covid så fanns det ju inga bidrag för folk att söka som inte hade sitt namn på kontraktet. Och då tänker jag lite så här att vad ska jag med 50 000 till, kan ju folk tycka då, och utgå från att jag...
Var det du ansökte om? Eller?
Först och främst, det, så här gick det till. Alla turnébolagen, alla fick ju panik. Så alla offentliga musiker, alltså artister som ligger under storbolag, fick i princip ett mejl där det sa det här är vad ni kan söka. Liksom. Och hela tonen var vi måste visa regeringen liksom, att vi finns. Det var ju så ängsligt. Så att jag kan säga att alla mina kollegor, inte alla, men många sökte ju inte bara ett bidrag, utan många. Jag sökte bara ett. Och jag fick allting ifyllt. Det var en knapptryckning. Jag tyckte jag var duktig. Och jag tänkte, nu ska jag ställa upp. Liksom. Och sen kan jag väl säga att av de 50 000 så... Jag tror att jag, innan jag sökte det, redan hade betalat ut ur egen ficka 175 000 till en musiker som inte hade någonting. Men alltså, så jag menar, det blev sådär, hade jag bara fått frågan, varför söker du bidrag? Har inte du pengar? Så hade jag kunnat svara.
Det var ju det man tänkte, du ska tjäna så jävla bra på musiken, med rätta. Varför söker du? Det var väl så de
sa. Absolut, men då, jag vill faktiskt inte sitta och prata om det, för mig, det är fortfarande så, jag tycker fortfarande det är så dumt, därför att ingen visste ju var vi skulle ta vägen. Nej. Och jag menar, detta är inte samma sak. Men till exempel, nästan alla mina kollegor i branschen har aldrig sjukskrivit sig. De har aldrig vabbat för barn. Nej. För vi klarar oss. Ja. Vi tar med våra ungar. Ja. Vi sjunger fast vi nästan skiter på oss. För man ställer inte in.
Nej.
Så jag menar, vi är inte, många av oss är inte typer som söker bidrag för att tjäna en extra slant. Utan det handlar ju om lite överlevnad. Liksom. Så att jag tycker inte... Jag hade ju inte fått det här bidraget om jag inte hade haft rätt till det, nummer ett. Så att man kanske kan rikta sig då åt liksom den som har satt upp det här istället för...
Nej, men jag kan... Alltså, nej, jag,
och, sen,
alltså,
och sen tänker jag också så här, har jag inte mer goodwill hos folk...
Ja, men det är ju det
då
du har.
Då får det vara så.
Ja, men det är ju det du har.
Och det kände jag, och därför skrev jag att ni är aningslösa, ni kan skämmas, för jag visste ju. Men jag har ingen lust att försvara en sån sak när det blir så dumt.
Nej.
Jag behöver inte försvara, för jag har inte gjort något.
Nej.
Jag har skänkt bort massa pengar till folk som inte klarar sig, som inte fick söka bidrag.
Men blev du det du ville bli?
Verkligen, och mer därtill. Det är det jag menar med 50 år som inledde samtal med, att jag känner mig väldigt tacksam och tillfreds och liksom reflekterar mycket över allt jag har fått göra.
Hur var din barndom?
Medelklass skulle jag vilja säga. Jag hade nära till allt. Jag cyklade till skolan, jag cyklade till scouterna, jag kunde cykla till basketen, och nu kastar jag mig lite i åldrar här, men alltså jag hade ju... Jag gick i barnkör, flickkör, diskantkör, kyrkokör, och spelade blockflyt och gitarr. Och det var en rik uppväxt så till vida, och vi bodde i en liten villa. Inget överdådigt på något sätt, men nu idag när jag flyttar tillbaka till Skälderviken så är ju det vid havet. Och det tycker jag ju idag, det är ju ingenting som vem som helst hade råd med, liksom, eller har råd med. Men då var det, jag upplever inte att det var så för att bodde man vid havet var det dyrare, utan... Alltså, jag vet att mamma och pappa köpte sitt första hus för 110 000. Och ett litet rött hus.
Men du hade en trygg uppväxt.
Ja, men verkligen en trygg uppväxt. Mamma, väldigt närvarande. Jag vet att hon jobbade som sekreterare på vårdskolan i Ängelholm en period. Det är det enda jag minns, liksom, att hon var borta och man ibland kom hem själv. Men då var jag äldre. Pappa reste, sålde bra böcker. Kallade det för dåtidens internet.
Det var de man fick beställa. Och så Hade det varit ett helt förlag, men det finns inte kvar, va?
Jag vet inte det faktiskt. I så fall i något helt annat format naturligtvis.
Ja,
borde det vara.
Jag kommer ihåg bra böcker, för mamma beställde hela alfabetet. Alltså, det var
pappa har säkert varit och hälsat på det, vet du. Ja, men han
fick en bok i månaden eller sånt där. Så till slut var det väl 27 böcker, A, B, C, D och alltihopa sånt här, va?
Jag är där uppväxt med en far som så fort man ställde en fråga bara pekade mot bokhyllan, gå och slå upp det. Och då blev jag ju bara arg och så sket jag i det. Och sen blev det liksom ingenting med det.
Så barndomen var trygg och och den...
Och jag drog ju iväg redan på turné när jag var 14.
14? Mm.
Med vuxna män i Danmark, Norge och...
Hur vågar han släppa en 14-åring?
Ja, det kan man fråga sig. Men jag vill ändå säga som en efterkonsekvent, jag förstår det. Jag var så otroligt...
Bestämd?
Ja, men jag var inte rädd och jag var liksom... vågade ta för mig. Liksom, kavat vet jag inte om det passar. Men jag var
men det var ett bra uttryck.
Ja, eller kanske. Men jag var lite så lillgammal och kände mig väldigt världsvan fast jag var så ung.
Men jag kan tänka mig...
Men jag flyttades inte hemifrån då, men jag var ju borta mycket. Reste mycket.
Men jag skulle kunna tänka mig att man som förälder skulle vara lite orolig i musikbranschen och du sa till och med utomlands och våran dotter är bara 14 år. Liksom. Ja.
Men jag har funderat mycket på det därför att vi har pratat mycket om det i showen som jag gör nu också, så har jag ett litet mellansnack som handlar just om det. Men jag tänker att mamma var telegrafist, pappa sjökapten. De träffades på Sjöbefälsskolan i Härnösand och de reste runt hela jorden som väldigt unga själva. Och om du då tänker att jag var ganska så liksom företagsam redan som ung och hade den här talangen. Sen vill jag säga att naturligtvis träffade de bandet en hel fika, satt de. Nej, jag skojar. Men de satt ner och snackade med dem liksom. Och sen så litade de på mitt omdöme. Och det har ju inte hänt något.
Du har inte råkat ut för något?
Nej, ingenting. Jag har varit på en undergroundklubb i Köpenhamn och när vi skulle sova den natten så tog rummen slut. Så då bäddade de åt mig i en bastu. Det är det enda som har varit lite sådär... Men översätter man det till en barnlek där man ber att få sova i en bastu så skulle inte det vara så konstigt.
Men har du utstrålat då liksom bestämdhet som gör att ingen har vågat utnyttja dig och så i unga år? Eller?
Alltså jag tror att någon har försökt någon gång, men det har aldrig liksom... Nej. Jag har inte haft problem att säga nej, men jag vill säga att det tog ju en herrans massa år nästan fram till nyss som jag... obehindrat kan säga i olika sammanhang som kanske inte är farliga att man inte vill någonting. Det är ju en annan sak såklart, men jag blev aldrig utnyttjad, säkert ekonomiskt väldigt många gånger, tror jag.
Det blir du.
Ja, men det tror jag. Att ha en välsjungande ung tjej på scen som lättar upp stämningen och som man betalar, vad det nu kan ha varit, jag fick 300 spänn eller något.
Hur ser folk på dig, tror du?
Nu vet inte jag. Alltså jag erkänner att jag är stukad efter den här bidragsgrejen. Jag är fortfarande sådär, jag trodde jag visste det och att jag hade liksom det förtroendet hos folk. Men om jag sen lägger undan den tanken och går på all kärlek som kommer ut med dagligen och jag läser mina kanaler på Instagram så är jag ju helt överröst med värme och famnar.
Hur känns det?
Men ja, det känns fantastiskt. Jag hoppas att jag ger lika mycket tillbaks.
För att det är men ju... är det så att folk kommer fram? Då känner du igen dig naturligtvis många.
Ibland. Säger, om jag är tyst, gör de
inte det. Du är så jäkla bra.
Ja, nej, men jag tror jag får krama varje dag.
Nej.
Jo, det får jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ångrar du någonting du har gjort i livet då?
En sak, och det är alla böcker jag inte har läst. Jag har läst otroligt lite.
Ska man ångra? Alltså, ska man inte vara glad för alla de böcker man har läst?
Jo, men det kan man också göra. Men nu frågar du mig vad jag ångrar. Ja. Inte vad jag är glad för.
Ja.
Men jag menar bara att jag kan ångra att jag inte har lagt ner mer tid på att läsa böcker och litteratur. För att jag finner sån glädje i det nu.
Mm.
Och så...
Kan du koppla av på det sättet också?
Ja, men också... Det som, jag tror också det väcktes av när jag gick min sommelierutbildning. För att jag har ju inte gått så mycket i skolan. Jag gick 3 år gymnasielinje ekonomisk. Och det har jag haft glädje av när jag har startat mina företag. Men förutom det så har jag ju liksom sjungit mig genom livet och ganska självlärd på det mesta.
Ja.
Och kan väl känna nu som vuxen att jag kan känna mig ibland lite fattig för att jag inte kan så mycket. Och för min egen skull menar jag det. Det jag vill komma till är att jag kan säkert hitta på många grejer om jag tänker efter som man kunde gjort annorlunda. Förutom att jag pratar om böcker som jag inte har läst.
Ja.
Men samtidigt så då hade jag ju inte lärt mig allt som jag har lärt mig.
Nej, nej.
Jag kan än idag, fast jag absolut ville skilja mig och är nöjd där jag är idag och lycklig med den man jag lever med, så känner jag samtidigt att jag ibland kan känna att vad hade hänt om jag hade stannat? Då hade bilen haft sina 4 hjul och vi hade varit en familj. Och, alltså så här, men jag känner mig mycket klokare och mer sann.
Får dina barn illa utan skilsmässan om jag får fråga?
Det gör alla barn, vill jag nog påstå. Mm. Men alltså, jag tror att vi är så pass nära och vi samtalar så pass mycket att de någonstans förstår det. Men det är klart att vi nu bor och gör deras pappa i olika städer. Det är ju inte så liksom, perfekt.
Är du lycklig idag?
Ja, men jag är faktiskt
det. Ja,
ja, men det är jag. Ja. Eller jag är tillfreds. Jag tycker lycklig är ett stort ord.
Vad är det för skillnad då? Tillfreds är mer lågmält sådär, va?
Nej, men tillfreds är liksom att inte gapa efter för mycket. Att förstå att det jag har idag kanske inte finns imorgon. Och att jag är inte... Ett lycklig är inte ett tillstånd som är liksom hela tiden.
Nej.
Det är små glimtar av lycka när man det sprakar till i barnens ögon. När man, eller kramen, eller om det är att man hör att det går bra för någon. Eller... Det är liksom inget
varande. Det står här att du har gått i terapi.
Ja, jag går hela tiden. Jag går fortfarande.
Menar du det?
Jag är en gång i månaden bara nu. För att jag tycker livet går i etapper liksom. När jag skilde mig... Först och främst började jag 2007. Första gången.
I terapi?
Ja, och då gick jag ju varje vecka. Och det gjorde jag. Jag har råd att gå i terapi. Jag hade ju pengar. Jag tjänade mycket pengar vid den tiden.
Vad fick dig att ta första steget in i...
Jag var så väldigt olycklig. Och återigen ett stort ord. Jag visste inte riktigt vad det var. Jag var bara inte alls tillfreds.
Vad var du i karriären då, 2007? Vad hade du...
Jag hade ett barn.
Ja.
Och jag var olycklig med äktenskap. Och detta var 2007. Jag skiljde mig 2016. Så att jag gick många 1000 varv med mig själv och med oss och familjen.
Så ni levde så länge och du var ändå olycklig?
Mm.
Ja, jäklar.
Mm. Men jag tyckte...
Varför gjorde du det?
Men jag vet inte, jag har funderat på det i efterhand. Men jag ville så himla gärna vara med min familj.
Ja.
Jag var ju en kvinna som var oberoende ekonomiskt. Jag behövde ju inte.
Nej,
många
nej.
Kvinnor och män stannar kvar för att man annars måste sälja huset och sådär.
Mm.
Men jag... Nej, men kanske också min uppväxt. Mina föräldrar lever fortfarande ihop. Man skiljer sig inte. Nej, man har gjort ett val. Bor rätt mycket medberoende också i att jag känner att skiljer mig kommer han bli olycklig och barn. För andra skull lite så tror jag att man väljer att vara kvar. Men,
fick du hjälp då i terapin? Kände du
fast
det?
Alltså, det är ju jätteintressant. Alltså utbildningen om sig själv, där får man nästan kliva på tåget där man befinner sig just då. Så att det är ju inte förrän typ för kanske 3 år sedan jag började titta lite mer bakåt i livet och förstå varför jag har blivit som jag har blivit. Det är ganska skrämmande.
Tog det så lång tid?
Ja, men man behöver inte reda ut sin barndom för att gå i terapi, tycker jag. Det är inte en signifikativ... Liksom,
Vad var det du fattade nu då om din barndom på senare tid?
Att jag har förhållit mig väldigt mycket till starka människor och gått rätt mycket omvägar i mitt liv. För att inte... för att vara den här glada, trevliga jag-sägaren liksom. Jätteklassisk 70-talist.
Ja, men berätta så jag förstår då.
Nej, men alltså medberoende är väl oftast att man...
Har du vänt dig till starka människor? Eller har du haft att göra med starka människor? Eller har du velat...
Jag skulle säga att jag har förhållit mig till starka människor. Alltså på ett sätt där jag inte har sagt nej. Mm, där jag har liksom... jobbat lite i riktningar som andra tycker att jag ska göra. Liksom.
Har du blivit utnyttjad på det sättet då?
Ja, men det har jag ju inte, för att man har ett val. Jag kan ju säga nej, så jag kan inte säga så. Utan det har bara varit ett förhållningssätt.
Men den styrkan har du inte haft då tidigare?
Nej, det har jag inte. Men jag har tyckt att jag har varit stark. Alltså det är det här det blir så superprivat och invecklat.
Ja, men det är klart att det är liksom, men det är spännande
också. För
självinsikten.
Jag tycker inte det är jobbigt att prata om det. Det är inte det jag menar med privat. Jag menar att för att man ska förstå helheten så blir det ett så långt samtal. Ja, det är det jag menar. Ja, det sitter ihop med så många delar.
Ja.
Men man kan väl säga så här. Jag fann... Jag ska se om jag säger det här rätt nu då. Styrka för mig idag är att alltså våga vara sårbar och svag.
Mm.
Jag insjuknade i styrka. Jag var inte lycklig, men jag blev stark som satan och jag klarade allt. Jag kunde åka till Norrland och spela, köra hem på nätterna för att vakna med barnen. Och kylen kunde vara tom när jag kom hem. Då stack jag iväg för att handla och fylla, och det skulle jag lagade middagar. Alltså det fanns liksom ingen hejd på allt jag orkade. Nej. Liksom.
Men du var inte lycklig?
Nej, men det var jag inte. Nej. Och det hade varit mycket bättre om jag bara satt mig ner på golvet och brutit ihop. Så kanske alla andra hade fått en chans att förstå.
Jag har ju varit gift 3 gånger och jag har ju pratat...
Hur är det att gifta sig en tredje gång?
Jag blev så kär. Jag blev till och med otrogen.
Är det du som har...
Men vi blev kära. Vi var oerhört kära. Och, det var så
du har skilt 3 gånger också?
Ja.
Blir man bättre på det efter?
Vi träffades på en grävseminarium i Växjö. Och så
gulligt. Jag blir kär i
och så skrev vi till varandra och det studsade nästan samtidigt så där, och sen då blev jag upptäckt och det var så fruktansvärt. Då gick jag i terapi alltså.
Mm. Vad tycker du, alltså jag har 1000 frågor här nu med allt du berättar, men hur upplever du terapi? Nu är jag fördomsfull, inte om dig då, men min fördom med män är att män i din ålder tycker att terapi är skit.
Jag trodde inte jag någonsin skulle ha någon nytta av terapi, och varför skulle jag gå i terapi? Jag vet vem jag är och sånt där. Men jag gick i terapi ett antal gånger, och bland annat då då sa hon, den kvinnan var väldigt, väldigt bra, en äldre kvinna, och hon sa att jag vet... Du, i ditt jobb vet du, har du alla lösningar som finns.
Mm.
Där är du framgångsrik, du vet vad du ska göra. Mm. Du har hela verktygslådan.
Mm.
Men i ditt privatliv nu som sker så har du inte det.
Mm.
Och du vet, vid något tillfälle, jag låg ju nästan i fosterställning, för jag var rädd att jag skulle förlora min tredje son, alltså min yngsta son. Va?
Mm.
Att inte jag skulle få behålla honom för att jag, du vet alltihopa.
Mm.
Då kände jag inte igen mig heller. För jag har aldrig varit med om det tidigare.
Nej, och det är ju den värsta rädslan. Ja. När det gäller barnen. Ja. Samtidigt så blev jag så här utifrån, så skulle jag bara säga till det att man vet ju vad man har för relation med sina barn. Alltså jag var aldrig rädd för det.
Nej.
Skulle någon hota mig med att jag kommer ta dina barn, så skulle jag bara säga att de kommer komma till mig sen när du har
tagit
dem. Jag tycker det är så intressant med terapi, för att den här verktygslådan du pratar om, det är ju, jag tror inte att, och detta handlar inte om din terapi, utan jag, för min del så tror jag inte att 10-15 gånger... det kan ju hjälpa en som en konstgjord andning i en kris i livet.
Ja.
Men utbildningen om sig själv tar ju aldrig slut. Vi går ju in i nya utmaningar, nya faser i livet. Men det jag vill fråga, känner du att du har en bra relation med dig själv? Nu när du är ensam. Trivs du i ditt eget sällskap? För det har jag fått jobba på.
Jag kan få lägga mig på soffan och så kan du fortsätta ställa frågor.
Det här är intressant. Det är du som har tagit upp terapi.
Absolut. Ja. Jag älskar ju det här. Att få mothugg och allt.
Det är inte mothugg, det är bara omtanke.
Ja,
Jag vill inspirera folk att gå i terapi om folk har råd med det.
Men nu frågar jag mig, känner jag om jag har...
en bra relation med dig själv. Det vill säga, tycker du om att umgås med dig själv? Eller är...
ja, ihop med andra. Jag är inte så himla glad att vara ensam med mig själv. Då läser jag böcker, jag ser en film eller något sånt där. Va? Mm. Jag är ute och rör mig och sånt där. Jo, men jag gillar nog mig själv också. Jag är inte någon som liksom, har självförakt eller någonting.
Nej.
Sånt.
Va? Jag fick nämligen frågan för hälften in i terapin ungefär av alla de här åren. Sa hon, du har ingen relation med dig själv. Du gör saker för andra och för andra, men du har ingen relation med dig själv. Ja, och det blev en av mina större nyckelknippar som jag bara, wow! Mm. Och idag, jag har aldrig tyckt om att vara ensam förut, men nu kallar jag självsamhet, självvald ensamhet, självsamhet. Det är det bästa jag vet. Jag tycker det är så skönt att få de här timmarna helt själv. Och det alltså 20 år tillbaka så hade jag fått panik. Jag hade sprungit till min kompis som målar tavlor och suttit och tjatat hål i huvudet på henne när hon målar och får slippa sitta själv.
Men det är ju en personlig förändring du har gått igenom då, verkligen. Det har nog inte jag gjort. Jag tror inte det. Jag kanske skulle behöva det. Jag vet inte. Men jag gillar... jag går ju långa promenader och sånt där. Och jag gillar ju... och det jag kan skämmas för är snarare att jag kanske vid något tillfälle sätter på något program jag har gjort som jag tyckte var bra att titta på. Det låter ju fan till klart.
Det tycker jag är jättemodigt. Jag kan inte se på mig själv i tv. Jo, om jag sjunger, men alltså sitter jag inte med Gills varandra-programmen som jag är så stolt över. Tycker jag är jobbigt att titta på när jag frågar.
När de går i tv, ja, så då sitter väl du och tittar?
Nej, det gör jag inte. Jag förtittar snabbt, lite så här skumma igenom. Jo, för jag tycker det är så jobbigt.
Ja, men nu när du är mer förankrad i det själv, kan du inte göra det då?
Ja, nu för tiden så går jag på min känsla. Förr kanske jag kastade mig efter att framträna på för att se vad recensenterna skrev. Ja. Idag är det inte så viktigt. Idag går jag på, hade jag kul? Ja. Stod publiken upp? Ja. Grät någon? Mm. Kändes det bra när jag satt på verandan och pratade med en rappare som jag inte vet någonting om? Och så går jag på den känslan och så är jag stolt över det. Men jag behöver inte kolla upp det sen igen. Då tycker jag det är jobbigt. För då känns det som, varför frågar du inte det? Men gud, kan du se lite gladare ut när du ställer den frågan? Då kan jag bli så självkritisk.
Är du mera kreativ, bättre som musiker när du inte mådde helt lika bra som du gör nu? Kan det leda till att du är...
jag förstår vad du är ute efter.
Ja, att det där ärret i dig kanske också var det som fick dig att gå över de här gränserna så att du blev den du blev.
Det finns så många svar. Det första svaret är att innan jag hade skilt mig, innan jag hade känt på riktig smärta och visste vad det var, för att jag har varit ganska privilegierad och också varit en person som har valt att må bra.
Ja.
Och det låter jättearrogant, men jag menar att jag kände inte efter. Jag satte mig inte ner och kände, nu är jag egentligen ledsen, utan jag stack iväg och gjorde något eller turnerade ännu mer eller släppte en ny platta. Jag blev ju mycket bättre efter att jag förstod vad smärta var. Ja, det är mycket lättare att skriva musik ur smärta. Nej, jag kommer till ur smärta. Så att jag skrev ju säkert 2 eller 3 separationsplattor innan jag skilde mig. Och sen kanske 2 stycken plattor efteråt som också handlar om att jag hade lämnat. Nu överdriver jag lite, men... Nobody's Getting Out of This Love or Love Live heter en låt som, och en annan heter Are You Feeling It Now? Och det finns otroligt mycket låtar i min katalog som handlar om att lämna en man eller att jag är olycklig. För att svara här och nu så tycker jag att jag har så mycket erfarenhet av livet och min egen inre resa att jag kan plocka fram den smärtan fast jag är lycklig. Jag kan faktiskt gå till det kontot för den skilsmässan, även om jag tycker att jag har gjort ett bra val. Jag tycker att vi är på en bra plats. Jag har en relation till min exman. Alltså det finns inget sorgligt liksom, i vår ekvation egentligen nu. Men så kan jag ändå fortfarande vara ledsen för skilsmässan. Alltså utifrån hur ledsna vi var.
Ja, det är klart.
Och bilden av att fortfarande ha den här drömmen där allting sitter ihop som det en gång var tänkt. Men jag vill ju inte dit igen. Nej. Men jag kan plocka fram det i min kreativitet. Det kan jag.
Varför har du blivit sommelier?
Sommelier.
Det är väl vinkännare, va?
Ja, alltså det är ju man får ett diplom för att man har grundkunskaper. Men jag skulle vilja säga att efter den utbildningen så förstår jag ju hur lite jag kan.
Men du gillar vin? Gillar att dricka vin?
Jag gillar vin, jag är intresserad av vin och jag tycker om att dricka vin och jag är framförallt matintresserad och det är ur matintresset som vinet har kommit in i mitt liv. Och anledningen till att jag gick som sommelierutbildningen var för att jag under flera år blev uppvaktad, som nästan alla offentligheter blir vad det gäller viner. Ja. Jag tror alla som har ett varumärke blir uppvaktade.
Ja.
Och jag tackade nej och jag tackade nej och jag tackade nej, för att jag har alltid hållit på med musik.
Ja.
Men sen så släppte jag en bok som handlade om Nashville och alla maträtter som jag lagade där och åt där. För jag var ganska fattig när jag åkte till Nashville första gången, så att då åt jag en tomatsoppa varje dag, för det var billigt. Och så delade jag med mig av den storyn och det receptet. Och efter 2 kokböcker och beskrivningar av platser och sådär, så kände jag att men nu skulle jag tycka var kul att göra vin. Och då uppvaktade jag en vinproducent, inte tvärtom. Då måste jag kunna terminologin och jag måste veta vad jag pratar om. Ja. Och jag hade ingen geografikunskap att skryta med.
Har du något gott rött vin som du kan rekommendera som du lanserar på Systembolaget?
Det har jag. Jag tycker att det är jättegott, men vad tycker du om?
Nej, men jag kan inte namn. Jag känner bara...
Men beskriv din... Ja, men beskriv... Vad är,
ja, alltså, det ska kännas att...
Ska det vara tannin och ska det vara så strävt?
Vad heter det?
Förlåt, jag backar bara. Jag vill inte briljera med terminer. Tycker du om när det, liksom, när det blir så lite strävt i slutet?
Ja, ja, absolut. Absolut.
Då, det är inte min smak. För då måste man äta kött till eller någonting.
Jag var på sådär öl... vi skulle testa olika ölsorter igår.
En...
Sådär 5 centiliter. Men då sa jag att jag gillar nog mera vin än öl. Och sen var det vissa ölsorter som smakade som... Det var nästan som vin eller champagne och sånt där. Nej, men jag är inte så noga med det.
Nej, men och det här tycker jag att det här måste vara någonting som man gör för sig själv.
Ja.
Alltså jag tycker om att inspirera andra, men jag tycker att det får aldrig bli snobbigt med vin. Det är ju någonting mellan mig och mitt vin, alltså kunskapen.
Ja, ja.
Men nu undrar jag, fick du någon ny bild av Jill Jonsson, eller blev samtal som du trodde?
Ja, jag fick en ny.
Fick du det?
Ja, det fick jag. Jag har ju framförallt sett dig som skicklig på att plocka fram de här fantastiska personerna i dina egna program och sånt där. Så jag kan inte säga att jag får fram en helt annan person, men en mycket mer reflekterande. Eller så har jag inte tagit till mig det, om du har fått fram det.
Det måste man väl nästan träffas, det är ju tv. Det vet ju du,
tv är ju tv. Men jag fick ju absolut inte en negativ bild av dig.
Det var allt jag ville höra. Nu kan vi sluta.
Jag tyckte det var jättekul.
Det var roligt, det blir samma. Tack snälla, det var trevligt att träffas.
Ja, hej då.
Ha det bra. Hej då. Det gick ju fint. Ja, men han tycker om att berätta saker. Så det tycker jag är fint att lära känna honom. Och han känns ju som en otroligt varm och härlig man, tycker jag.
Eufori känner jag efter det här. Dels att jag prickade in rätt person. Hon var intensiv, spännande, öppnade upp sig på ett sätt som jag inte trodde hon skulle göra. Vi är ju inte lika. Jag är helt omusikalisk och hon är ju så oerhört musikalisk. Och vi har nog inte samma förhållande till terapi som vi var inne på heller. Hon går ju terapi väldigt mycket och har fått ut väldigt mycket av det. Jag kanske skulle behöva det, men jag tyckte att jag fick ut tillräckligt. Så då jag efter 4-5 gånger. Men det var ett spännande möte. Jag tycker hon verkar vara görgod, som vi säger i Göteborg, människa.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.